Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din viskande varg. Din vaksamma vinnare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Första sekunden. Och andra och tredje. Och femte. Av det här avsnittet. Har börjat. Och jag kan inte stanna. Nu. Nu är jag in it for the long run. Jag får inte sluta nu förrän det här är över. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Det är jag som är Henrik. Och du bär epitetet somna. Någonting som jag hoppas att du trivs med. Det, för det är ett epitet som du kommer få bära länge. Om man tänker att jag hela mitt liv har fått dras med epitetet Henrik. Det har inte bara varit som en vandring genom ljusa, gräsbeklädda dungar. Utan det har också varit ganska barkigt och eländigt stundtals. Törnebeströdda stigar, etc. etc. Så nu är det din tur att bara för just för natten bära epitetet somna. Imorgon, eller när du lyssnar på det här, eller rättare sagt när du har slutat lyssna på det här, då kan du göra som du vill. Men just nu då, för ordningens skull, så måste du spela somna och jag måste vara Henrik. Om du är en ny somna så är det här alltså en podcast som du inte behöver lyssna på. du bara trycker på play och så försöker du spänna av och tänka på något annat. Usch, vad jag hatar det här uttrycket spänna av för övrigt. Det påminner mig om han som jag åkte till London med, som bara gick runt och sa åt alla att spänna av hela tiden. Det blir så tydligt att det var han själv som behövde spänna av liksom. spänna av, sa han till alla. Det här var på 90-talet. Men det jag skulle säga var att du behöver inte göra någonting särskilt. Du behöver inte ha några särskilda filter framför dig när du lyssnar på den här podden, utan du kan göra vad du vill med den. Det vanligaste folk gör är väl att de lyssnar lite grann och så känner de sig tillräckligt avlastade tankemässigt för att flyta iväg i en fantasi, ett dagdrömmeri, ett delirium och så småningom en dröm. Och jag har inte skrivit ner innan vad jag ska säga. Jag hittar på efterhand och jag klipper inte bort någonting. Och det blir vad det blir. Ibland blir det bra. Ibland blir det så här fullträff. Men det brukar jag inte veta innan. Utan det brukar visa sig i antalet reaktioner efteråt. Det vanligaste att döma av den post jag får, de mejl jag får och DMs, är att de flesta, åtminstone de flesta som skriver till mig, somnar efter ungefär 20 minuter. Så har det varit från år 1 och så är det fortfarande. Det allra vanligaste meddelandet eller mejlet jag får innehåller information som lyder ungefär: hej och tack för en jättebra podd. Jag kunde inte sova innan, nu kan jag det. Jag somnar alltid efter ungefär 20 minuter. Det är det vanligaste mainstream-brevet. Sen finns det en väldigt stor spännvidd. Alla har sin egen högst individuella relation till den här konstiga, konstiga podden. Som är lite grann som en dimmighed. Att röra sig över en dimbestruken hed. En engelsk hed. Ett hedlandskap. När jag var liten, kanske 11-12, så lånade min pappa. Min pappa jobbade på biblioteket i Svärdsjö. Och han lånade då hem Sherlock Holmes böcker till mig under en period, för jag var besatt av Conan Doyle. Jag läste alla böckerna om Sherlock Holmes. Och min favorit måste nog ändå ha varit Baskervilles hund, som ju skrämde mig så in i märgen samtidigt som den väckte ett otroligt spänningssug. Det är någonting med de här dimmiga hedarna. Och sen kan jag tycka att det är så himla stört. Förlåt mig om jag spoilar den här boken för dig nu, men den har ju funnits i över 100 år, så jag kan tycka lite att om du inte har läst den nu så är det kanske inte så stor chans att du kommer läsa den ändå sen. Det är från början Sherlock Holmes, den geniala morfinberoende privatdetektiven, blir kallad till Baskerville som är ett gods. Och för att utreda, jag tror att det är så att det är olika mord som har begåtts eller någonting. Förlåt nu innan du rusar iväg nu och säger Henrik ska prata om mord i en insomningspodd, så vill jag bara säga att jag ska bara kort röra vid plotten. Sen ska det bli lite lustigt allting, tänkte jag. Det känns så nu i alla fall. Det är i alla fall en spökhund som springer omkring på heden, som kallas för Baskervilles hund. Och den lyser om tänderna, den är jätteskräckinjagande. Och det beskrivs ju otroligt skrämmande i boken, hur den här hunden rusar omkring där på natten. Men Och nu är det slut på det skrämmande då. Det visar ju sig då, när Sherlock Holmes har dragit i lite trådar, att det är ju någon som har klätt ut en hund. Det är så himla taffligt på något sätt. Alltså jag var ju 12 när jag läste den, så jag kommer inte exakt ihåg. Men det är ju en människa som är skurken i berättelsen. Och den människan har alltså smörjt in sin egen hunds mun med typ fosfor eller något som gör att det lyser i mörkret. Och så har den sagt, ut och spring nu, Brutus, eller något. Och så är det ju då den här personen som har tagit livet av folk då. Jag kan tycka att det känns så onödigt utstuderat om man vill skapa någon typ av spökmyt på en plats. Att hålla på att smörja in en hund med fosfor i munnen. Alltså det kan inte vara en sån här jättemysig sak man gör tillsammans med sin hund på en lördags eftermiddag liksom. Tack för teet, men nu måste jag gå ner i källaren och brottas med hunden. Ety, jag ska smörja in hans mun med fosfor. Varför då? Jo, för ja, det jag läste i Hundbruksnytt här att det är viktigt att fosforera hundens slemhinnor i munnen med jämna mellanrum. Varför då? Fosfor, vad gör det? Jo, jag tycker bara att det är viktigt att Brutus har lite fosfor i munnen när han är ute på nätterna. Varför är han ute på nätterna? Vad menar du? Jag trodde han låg här nere i hallen. Det har ju du sagt. Ja, men du vet hur det är med hundar. De vill ju alltid ut och sträcka lite på benen. Nej, nu tycker jag du verkar... Ställ inte så många frågor. Du vet, du förstår. Hela det smygandet. Och så ner då. Och så hunden vill ju inte ha fosfor i munnen. Så den står ju där nere då. Jag vet ju vad som kommer hända. För den är ju inte dum liksom. Så den morrar ju och gläfser och visar med alla medel att det här är ingenting som den har skrivit under på. Den kan inte påminna sig om att den har sett något memo om detta. Den har inte skrivit på något papper. Den har inte blivit briefad. Jag har ju inte blivit briefad om det här, skriker Baskervilles hund på hundvis. Och den är ju stor. Det är en stor hund. Så ägaren får ju då brottas med den här hunden länge och väl. Och den som gjorde te då där uppe lyssnar ju på de här. Nu, vad ska du göra? Jag ska bara gå ner i källan lite, vara lite med hunden. Och sen hör man bara liksom ljud, de här stånkanden och stönanden från någon som försöker hålla fast en hund. Vad händer där nere? Kom inte ner. Varför då? Vad är det som händer? Kan man inte få smörja in sin hund med lite fosfor utan att hela huset ska vändas upp och ner? Ja, du förstår själv. Men jag tyckte i alla fall att det var väldigt spännande med den här heden. Hur den liksom, i och med att man inte såg någonting, så blev den ett sagorum. Jag minns ju att det var ju jag är lite dialektalskiftande idag i Sonda med Henrik. Det var ju väldigt tidigt på morgnarna hemma där jag bodde i Hökviken. Där fanns en stor åker. Alltså den fanns inte bara tid på morgnarna utan den existerade dygnet runt. Men ibland när man gick till skolan till exempel, då var jag tvungen att gå. Antingen så gick jag till skolan eller tog cykeln eller så gick jag till brevlådorna som var ungefär 500 meter bort. Och därifrån fick vi taxi. Sån här skolskjuts. Och då låg dimman alltid väldigt lågt som ett täcke över åkrarna. Det var stora och myckna åkrar där jag växte upp. På båda sidor av den lilla grusvägen. Och jag hade aldrig varit i en större stad än Falun. Och när min kompis Stefan började hänga mycket i Falun när han blev tonåring, då kallade hans kompisar honom för Stassing. Att han hade blivit lite fin i kanten och lämnat de leriga åkrarna och de sura generationsärvande bönderna bakom sig och istället hängde med människor i hans egen ålder på ställen där det åkte bilar frekvent. Det vill säga en gång var 50 minut. Men det var en fantasieggande miljö. Och efter att jag då hade läst Baskervilles hund så var jag, tyckte jag det var lite kusligt och spännande. Speciellt att gå hem från min kompis Stefan på natten. För då var jag tvungen att gå över en åker som var, alltså det var liksom en åker och sen var det en väg och sen kom man till Stefan. Så att man var tvungen att gå över den där åkern för att komma hem till oss. Eller till Stefan då. Och när man hade varit där och det var höstkväll eller vinterkväll, då var det ju ganska mörkt tidigt. Så då gick man där under den där stjärnklara himlen. Och då kunde man ju fantisera om det man hade läst i Baskervilles hund då. Utan att raljera kring det absurda i att komma på en sån idé. Jag tänker om man ville liksom skapa en myt om att det är något övernaturligt som pågår här, då finns det ju mycket enklare saker man kan göra för att gaslighta folk in i och tro att det är, ja, att de håller på att bli tokiga eller att det är något spöke eller något. Så då än att hålla på med dresserade djur och sånt. Jag tycker att det är så övermogen idé. Men idag ska jag fördjupa mig i det här med dimmiga hedar. Det var en gång en dimmig hed. Den hette Dimheden. Den låg strax intill Vanheden. Men Vanheden är ju en så stor hed och många av er känner ju till Vanheden. Så därför så tänker jag fokusera på den lite mindre appendixen till Vanheden, det vill säga Dimheden. Dimheden, i likhet med Tiveden på sin tid, var en mytomspunnen plats, ett legendomsusat område, mest känt för sina många rövare. Rövare är ju som bekant personer som rövar saker från andra. Om jag till exempel har en, ja, jag tar något jag är väldigt sugen på just nu, en Skogaholmslimpa med smör och färsk goda ost. Färsk menar jag alltså nyss upptagen ur sitt plastpaket. Anledningen till att jag är så sugen på det är att det var så länge sedan jag åt det. Numera går det bara typ legender i bakre ändan av mitt huvud. Min pappa har en sån relation till barkis. Om du vet vad det är för någonting. Det åt han när han var liten, eller rättare sagt hans kompisar fick det, eller hur det var. Han var så avundsjuk, eller om det var så att han alltid fick det men hans kompisar aldrig fick det. Jag kommer inte ihåg. I alla fall så glömde jag bort vad jag skulle säga nu såklart. Jo, Dimheden. Just det. Det är en rövare, ja. Om jag har en Skogaholmslimpa med färsk goda ost och sen så lägger jag den på ett litet vitt fat och ställer den i fönstret för att kallna. Alltså inte för att mackan är varm från början utan mer för att det är bara lite trevligt när osten har lite mer. Osten kanske har stått framme lite så den är lite så där mjuk. Utan den är så att jag ska få lite mer textur på den liksom. Jag vill att den ska kännas som en matsäcksmacka ur ryggsäcken på en friluftsdag i fyran. Och då så går jag iväg och så kanske jag ska tvätta mina händer eller någonting då. Tvätta av mig all min skuld och skam. Och då kommer rövaren då. Och då kommer rövaren att se den här mackan i fönstret och tänka då att den här kan jag ta. Och då tänker inte rövaren så här, är det rätt eller fel eller så. Utan då tänker rövaren i termer om möjlighet och risk. Vad är möjligheten för mig nu? Möjligheten är att jag kan ta det här stycket kalorier och sälja eller äta själv. Eller bara kasta bort av illvilja. Det kommer att ge mig olika saker. Det kommer att ge mig ekonomiska medel. Det kommer att fylla min mage. Ge min kropp nutrienter. Och eller tillfredsställa mitt sadistiska behov som i förekommande fall är utpräglat hos den här rövaren då. Så då kan ju rövaren välja själv. Förmodligen blir det väl att rövaren äter ostmackan eftersom det är ju väldigt lite värde i en enda färdigbredd ostmacka. Jag är medveten om att man kan sälja ostmackor dyrt. Inplastade i på till exempel Pressbyrån. Men det är ändå inte värt risken. För risken är ju hela tiden att jag kommer tillbaka från badrummet och ser rövaren i full färd med att ta min macka. Som den gången när jag ställde ut en orkidé. Som jag hade vattnat lite för mycket. Och det rann ut genom krukan och ut på fatet under krukan. Och eftersom jag inte ville ha vatten över hela köksfönsterkarmen så bar jag ut, för det var sommar, så bar jag ut orkidén utanför dörren, och jag bor ju nära skogen då, om du har missat det, somna. Och så ställde jag ut den på stenläggningen utanför dörren och sen gick jag in igen, för den, jag väntade på att den skulle rinna av sig liksom. Sen fick jag som en konstig känsla i kroppen. Någonting var det som hade hänt där ute som jag inte riktigt hade registrerat, men ändå hade mitt undermedvetna på något sätt förstått att det var något som var på tok. Så jag vände om och gick tillbaks, och då stod det en känguru höll jag på att säga, förlåt, ett rådjur med vidöppet gap beredd att sluka orkidén. Jag tror inte det hade varit bra för rådjuret. Jag tror inte att orkidéer är så här jättesunda. Men rådjuret stod i alla fall med vitt uppspärrat gap och sneglade på mig när jag öppnade dörren igen. Lite grann som att den frös mitt i rörelsen. Så den stod liksom med uppspärrat gap och tittade på mig. Som att, jaha, är det din det här? Jag tänkte, jaha. Och så sprang den iväg. Lite så. Vad tusan pratar jag om? Usch vad jag är. Idag är jag seg i kolan. Heden. Nej men alltså, hemskt. Jag har glömt bort. Det här är ju jättepinsamt. Men okej. Då är det så nu. Jag glömde, jag var tvungen att bryta mitt i en tråd, därför jag snöade så in på det här rådjuret och hur det tittade på mig med den blicken. Vad var det i min berättelse som tittade på mig med den blicken? Rövaren, just det. Då tittar rövaren på mig med den blicken när jag kommer ut då. Och säger, vad gör du? Och då säger jag, jaha, var det din macka? Jag trodde bara den låg här och sådär. Och så blir det Benny Hill. Jag jagar rövaren. Och sen tar vi en liten paus och andas. Och sen jagar vi varandra vidare. Och sen jagar rövaren mig. Och sen så öppnar vi olika dörrar. Vi springer in genom en dörr och kommer ut genom en annan dörr i motsatt riktning och sånt där. Och sen klappar jag rövaren på rövarens flintskalliga lilla huvud på ett väldigt komiskt sätt. Alltså det här är från Benny Hill då. om du undrar, så att du inte tror att jag bara helt oartikulerat och helt oprovocerat anfaller personer utan hår på huvudet. Det tycker jag är, jag är själv på väg åt det hållet, känner jag ibland. Jag har så kallade vikar. Och det tittar jag på bilder av min farfar. Då har han också det. Och då har min pappa och mamma berättat för mig att han tyckte det var så hemskt. Han skämdes så över sina vikar. Och jag tittar på bilder av honom och jag tycker han är så... Han är jättefin liksom. Det är inget fel på honom. Och vad hemskt det är. Till och med på en bild så har han ritat med sån bläckpenna en lugg på sig själv. På en sån gammal svartvit bild. Så att det där med filter, det är ingenting nytt. Jag har bara blivit mer raffinerat. Jag har bestämt mig för att jag ska tycka att de är okej, mina vikar. Jag antar att jag kommer se ut som min farfar. Till syvende och sist. Han hade peruk sista åren av sitt liv. Det var inget som någon av oss visste om. Det var sen efter hans avfärd från jordelivet så hittade de honom utan peruk. Så jag undrar vad det var för främmande farbror som var där i hans lägenhet. Jag tänkte kanske undvika peruk i möjligaste mån. Jag känner mig inte riktigt redo för det. Jag har haft det så mycket i mitt yrke. Det skulle kännas konstigt. Då tänker jag att jag ska försöka anamma en... Jag ska försöka anamma en hållning, en dimmiga hed, en dimheden hållning till min begynnande flint. Eller mina tilltagande vikar. Jag ska bestämma mig för att jag vet ingenting om framtiden. Vare sig det gäller vikar eller vem jag kommer fika med. Den dimheden är, kan man ju anta som en mental inställning. Någonting som man kan bära med sig som en grundhållning i allting. Man upplever saker och så kastar man bara in det i dimman. Förstår du vad jag menar? Om dimman är du. Du har ingen aning om någonting, precis som jag. Ingen av oss vet ju någonting med säkerhet. Man är en dimma. En ostyrig, eterisk samlingssammelsurium. Och när man då stöter emot saker, det vill säga upplevelser då, av olika karaktär, då tar man bara de upplevelserna och så kastar man in dem i dimman och så får det bli lite vad det blir där inne. Jag tänker att det är en klok grundhållning att ha. Och det är därför jag tycker det är värdefullt att berätta om dimmiga hedar. På den här dimmiga heden bodde en kvinna som hette Frippe. Och hennes bästa kompis Mippe. Frippe och Mippe, de var så nära vänner med varann som man överhuvudtaget kan bli. Det är så att de båda hade slutat reflektera över den andres existens utifrån någon slags objektiv mening. Du vet, som man när man är liten gör med sina föräldrar. Man ställer ju inte den, alltså föräldrarnas existens, mot någon sorts alternativ. Föräldrarna är en själv eller världen, ungefär som sten, trä, sol och regn, snö och säsongsinfluensan. Det är någonting som ger både glädje och sorg, men är lika beständigt som att det kommer och går årstider, typ. Och lite så hade Frippe och Mippe börjat se på varann. Helt oreflekterat givetvis. Det var ju ingenting som de pratade om. De levde bara med varandra i så i sån mån att det helt enkelt var omöjligt för dem att betrakta sig själva utifrån. Och alla ni, alla du sådana som har levt ett sånt vänskapsförhållande vet ju hur värdefullt det är. Men man i regel inte förstår det förrän man hamnar utanför det eller förrän det tar slut då. Och det är ju naturligtvis en sån här liten komplikation som jag ska beröra här på Dimheden. Frippe och Mippe jobbade som man brukar göra om man bor på hedar. De tillhörde hedfolket. Det är ett folk som bodde på Dimheden och rörde sig flakt över landskapet. Grillade de får som hittades färdiggrillade. Alltså de var, vad kan man säga, att de var ett slags samlare. De åt bara sånt som var färdiggrillat och låg på marken, upplagt på fat med en liten gullig picknickduk under. Och ett gott vin upphällt i olika glas och en liten vevgrammofon som spelade Till havs med Jussi Björling intill. Och ett par kor som fridsamt betade på andra sidan ett taggtrådsstaket. Bara då åt dem. Du förstår ju själv att det var oftast hungersnöd bland hedfolket. Och Frippe och Mippe var ju naturligtvis inget undantag. De var ofta hungriga och du vet ju vad det innebär när kroppen är riktigt, riktigt hungrig. Nu ska jag inte drista mig till att säga att jag har upplevt riktig hunger i någon typ av fysisk naturalistisk mening. Jag har aldrig svultit och så till exempel då. Men de gånger jag har varit så hungrig att jag tänkt att så här hungrig har jag aldrig varit. Då har jag ju varit så hungrig att jag har upplevt att andra saker tar kontrollen. Det handlar inte längre om sunt förnuft eller smak eller etikett. Det är ju två gånger i mitt liv som jag har varit så hungrig att jag har känt att allt annat slutar spela roll. Och då kanske jag har, inte vet jag, varit utan mat i 20 timmar eller något då, som kanske som längst. Jag tänker att det sätter lite perspektiv vad den där kraften gör med en. Jag tycker att man ska vara försiktig med och hoppa på människor och hålla på att påkalla någon typ av brist på karaktär. När det ju inte handlar om karaktär utan det är ett djupt biologiskt, fysiologiskt behov som inte hjärnan eller medvetandet kan styra över. Om kroppen tycker att du behöver äta, då behöver du äta, det är bara så. Och första gången var när jag gick upp på Åreskutan själv. Det här har jag ju berättat många gånger förut. Då har jag bara berättat om min törst. Men det tog ju hela dagen och det var ju mörkt när jag kom ner. Och det var ju, när jag var där uppe på Åreskutan var det ju ingen där. Alla hade gått hem, det var bara jag och renarna. Så när jag kom hem, då var ju klockan 9 eller något på kvällen. En sommarnatt visserligen. Men det var, och då var allting stängt i Åre. Förutom kiosken på torget. Och jag hade ju inga pengar. För jag jobbade för att han, chefen där, han gav mig 2000 kronor för 2 månaders arbete. och jag fick vänta tills de här 2 månaderna var över innan jag fick dem också. Idag kan jag ha åtskilliga frågor. Men då, jag var bara glad att få ha någonting att göra på sommaren. Så jag hade i alla fall inga pengar. Jag levde på min kompis Marcus, för han jobbade där. Han hade ju lön då. Så han och jag åt falukorv och makaroner varje dag. Men jag hade en tia. Fanns det guldtior på den här tiden? Det här var ju 1996. Annars var det väl så att jag hade en 10-lapp. Ja, jag kommer inte ihåg, men i alla fall så... Det var det enda jag hade, alltså på riktigt. Jag hade inga sparade pengar, ingenting. Jag hade bara den där 10:an. Och då köpte jag en Trocadero i Åre-kiosken. Och drack den snabbt som ögat. Och då släckte det ju en del av min hunger. Men det som jag inte har berättat om, det är ju att jag formligen kastade mig över rester av falukorv och makaroner i Markus gamla tummade kastrull som stod i kylskåpet när jag kom hem. Och det spelade ingen roll, jag värmde inte eller någonting, jag bara åt, det spelade ingen roll. Och andra gången var när jag hade åkt buss i nästan 10 timmar och inte hade ätit ordentligt innan det heller. Så det hade säkert gått kanske 20 timmar utan att jag hade ätit någonting. Jag tror att jag vaknade och satte mig på bussen och sen, ja. Och återigen tror jag att det var att jag inte hade råd att köpa något, för bussen stannade väl som jag minns det. Men jag var i alla fall extremt hungrig. Så du kan ju tänka dig då att Frippe och Mippe var väldigt hungriga då och då och gjorde... Ja, utifrån någon typ av norm, väldigt överilade saker, som att stjäla mat till exempel. Någonting som jag tycker också det, om det är någonting man ska se med blida ögon på vad gäller stöld, så tycker jag att matstöld som den här rövaren ägnar sig åt till exempel då, i mitt hypotetiska experiment, mitt hypotetiska tankeexperiment, så tycker jag att man ska se med blida ögon på just den typen av brott. Därför att när man begår ett brott och det finns hunger med i leken, då tycker jag åtminstone att man ska visas lite förståelse med tanke på att man faktiskt ju på riktigt inte styr över sina egna handlingar när man är hungrig. Alltså riktigt hungrig nu, inte bara lite peckish. Och jag menar inte att jag har varit det. Det finns ju faktiskt människor som på riktigt lever med det här som en vardag. Som Frippe och Mippe till exempel då. Just den här kvällen som vi ska fördjupa oss i nu, så här 30 minuter in i avsnittet, var det dimhedsandarnas afton. Dimfolket, hedfolket, trodde att hedfolket trodde att dimmorna var andekroppar som la sig tätt över marken för att försöka bli ett med jorden. Det var liksom deras liv och död myt kan man säga, att dimman var andar som inte hade funnit ro i jorden utan låg och svävade över marken. Och andarna var vänliga i dimhedstraditionen. Så Frippe och Mippe och alla de andra, de hade sjungit sina litanior, de hade offrat sina bakverk, de hade prisat sina papyrusar och de hade pergamenterat sina polismän och alltså gjort allt det andra som man brukar göra. De hade parkerat sina piketer, de hade pysslat sina presenter, de hade pussat sina privet. Och de hade pangat sina postiljoner. Vad har du gjort idag? Ja, jag har pangat postiljon. Då vet man att ja, då har man varit i konflikt med någon från Postnord. Man pangat postiljon. Har man varit i en uppslitande, djupgående konflikt som... Kanske eller kanske inte började med att ett misstag begicks från nämnda postleverantörs ombud, varpå man själv påtalade detta, varpå ombudet snäste eller alternativt inte svarade alls, varpå man kontrade med någonting fränt om eventuella postombudets arbetsgivares övergripande struktur i det stora allmänna, varpå postiljonen gjorde någonting ignorant, någonting som fick en att känna sig ignorerad. varpå en plötslig putt uppstod, varpå handgemäng vidhängde och näven hänger i luften, fick ett mycket synligt och hörbart uttryck, en ätsning i rummet och tiden, om man så säger. Panga postiljon betyder alltså just det du nyss hörde. De hade som ett slags dimmans motsvarighet till fyrverkerier. De hade som stora blåsbälgar som sög in dimman och sen sprutade ut den med fantastiska mönster som resultat. Det bästa var om de tillsatte lite blå, röd, lila, rosa eller gul rök som sammanföll med dimman och skapade underbara mönster som virvlade genom luften. Lite grann som när man häller ner grädde i nyponsoppa och lite biskvier. Oj, vad sugen jag blev på det nu för övrigt. Och de hade precis ägnat sig åt det här när Frippe skulle säga till Mippe att kan inte du gå hem och hämta lite av den här gröna röken som vi tillredde av de här kärnalgerna som vi plockade i fjolårs. Men då var Mippe försvunnen. Frippe tänkte inte så mycket på det just då, därför att oavsett hur nära kompisar man är så kan man ju, såvida man inte är liksom, sitter fast i varann, göra små avsteg från varann. Och de bodde ju i samma lilla samhälle, även om de hela tiden reste över den enorma heden. Alltså Dimheden är liten i förhållande till Vanheden, men den är ändå väldigt stor. Alltså den är ungefär lika stor som Australien, så kan du räkna ut resten själv. När hon kom hem till deras gemensamma boning så fanns inte Mippe heller. Frippe ropade Mippe, Mippe, men Mippe svarade inte. Och det var då som Frippe hade förstod att hon hade, att Mippe, hennes kompis, hade blivit bortförd. Det kunde ibland hända nämligen på heden under de här lite vildare tillställningarna, som till exempel då Dimmiga andarnas dag. Därför att det fanns konkurrerande folk. Folkefolket till exempel var ett folk som vars kung hette Folke Englund och var extremt om sig kring sig och ville bestämma över allt och sånt. Han var så här, man kunde säga till honom så här: Folke, idag är det lite molnigt i Skåne. Och då kunde han säga, det får det inte vara. Och så kunde han skicka dit någon som såg till att det inte var det mer. Och det lyckades ju jämt, därför att när den personen, för det här var ju på den tiden när det inte fanns några fortskaffningsmedel, inte ens häst, va? Folk fick ju gå med benen. Då när den personen kom fram, då var det kanske sol då. Och då sa han, ja, jag har lyckats med mitt värv. Och så gick han tillbaka, och då hade ju folk blivit gammal liksom. Så att det var ju en väldig eftersläpning i informationen, så att säga. Aktualiteten, det fanns ju inte. Då ville han ville bestämma allting. Han var väldigt så, och han ville ju äga hela heden, även fast han inte nyttjade hela heden, så ville han ha den hela heden. Det måste vara folket som har tagit Mippe, sa Frippe. Och så började hon när gryningen grydde. När dagen grydde så gav hon sig iväg med sina apostlahästar. Hur kan man veta förresten att apostlarna bara gick omkring? De kan väl lika gärna ha rest med oxkärror eller hästar eller annat. Jag tycker att det är lite det här man kallar benen för apostlahästar. Tycker jag känns att det inte, jag skulle vilja källgranska det faktumet att just apostlarna reste mer till fots än gemene man. Ja, men låt säga då att de vandrade omkring då och spred Jesu läror över hela Mellanöstern och upp i Europa och ner i Afrika och över hela kontinenterna på sikt då spred sig ända upp till Norden. Men det var ju inte apostlarna, men i alla fall säga att, att de de gick bara till fots då. Men det måste väl andra ha gjort också. Det kan inte vara så att alla andra åkte oxkärra och red på hästar och åsnor och kameler och sånt. utan de måste ju ha, andra måste ju också ha då och då ha använt sig av fötterna när de har gått. Precis som apostlarna då och då måste ha rest med något djur. Eller låtit sig själv dras framåt på någon typ av vagn. Därför tycker jag det känns så, det är orättvist att bara apostlarna har fått äga mandat på de här, på de här åkdonen som vi alla, de flesta av oss är beskaffade med, utrustade med. Jag tycker att det känns ja, det är helt enkelt fake news. Människohästarna skulle man istället vilja kalla dem för, eftersom det är ju hästar som är, står oss, de flesta av oss till buds. Men då blir det kanske i och för sig andra, man börjar tänka på andra saker. En människohäst, det är ju en kentaur. Hur ska du ta det till Säffle? Ja, jag ska, ja, det får väl bli apostlahästarna. Va? Ska du rida på en kentaur till Säffle? Alltså det går, om hästar såg ut som kentaurer, då hade det varit väldigt svårt att, att förhålla sig neutralt till, till ritt. Alltså en häst, man sitter ju över ryggen då, så håller man i tömmarna eller i manen om man inte har några betsel och sånt. Men om det var en kentaur, då sitter man ju som vanligt på hästryggen. Men så måste man hålla om bröstkorgen på en naken mans överkropp. Jag menar, det, och liksom, det blir liksom en helt annan grej att rida. Jag, förlåt, jag ska inte skratta sönder här. Men det här med hinderhoppning till exempel, om det var kentaurer. Så måste man ju rida, så måste det sitta en människa, en jockey liksom då. Sådär, traditionellt klädd. Och så, fast den ser ingenting, för det är en stor, en muskulös, vad heter det, mansöverkropp längst fram på hästen liksom. Som man måste då hålla i, liksom runt midjan då, eller runt bröstet, så här får man hålla i. Det blir liksom nästan, där det blir ju ömsint på ett sätt som man inte ser för sig när man ser bara hästar. Eller en sån här, alltså, vad kallas det för? Nej, men man säger travsport liksom, eller galoppsport. Fast med kentaurer istället för hästar. Det skulle liksom se så konstigt ut om alla satt och klamrade sig fast i en manskropp. Det finns ju bara manliga kentaurer. Jag har aldrig sett någon kvinnlig. Och ännu konstigare skulle det vara om det var travsport med kentaurer, fast det var de andra respektive delarna av häst och människa som kombinerades. Alltså häst över kropp med ett par människoben. Förlåt. Skick ett konstigt skratt. Förlåt. Vad säger jag? Förlåt mig. Det måste skärpa mig nu. Det här är en insomningspodd. Det ska ju vara magiskt. Det handlar om en hed och sånt. Och nu, men tänk dig. Förlåt, men det är ju, tänk dig ett hästhuvud och liksom en hästhals och så ett par människoben liksom med ett par så här Calvin Klein shorts, tubsocker som springer skitfort på en sån här jägersro runt. Alltså förlåt mig, somna. Jag ser bara framför mig liksom hur de här hästhuvudena med så här knotiga knöliga mansben liksom springer runt. Inga armar heller. Nej, förlåt. Usch, det här är inte roligt. Jag ber om ursäkt. Jag flamsar sönder din sömnstund här. Det är inte meningen. Men det vore ju helt klart väldigt konstigt. Men hon gav sig i alla fall iväg med sina apostlahästar, alltså sina ben. Och hon kom till villfarelsernas hus. Det var ett hus där man, det var ett värdshus. Det drevs av en jätte. Jätten hette Bark och var känd för att vara ömsom vänlig, ömsom fientlig. Det där hade han i likhet med de flesta andra mytologiska figurer från äldre berättartid. Att man inte riktigt visste vad man hade honom. Han var en trickster. Han var allsmäktig på många sätt. Han kunde göra allt möjligt. Han kunde skifta i storlek. Han var inte nödvändigtvis stor bara för att han hade epitetet jätte. Han kunde skifta i både könstillhörighet, arttillhörighet. Han kunde förvandla sig till djur. Han kunde skifta i ålder. Han kunde förvandla sig själv till ting. Han kunde samla i likhet med jätten Ymer i den gamla asamytologin. Samla ihop hela havet och lägga i en bägare. Vad är det där? Ymer. Han tar Frejas smycke. Freja har ju något guldsmycke som ger henne evig ungdom. Eller är det Iduns äpplen? Hon har ju något smycke i alla fall som några dvärgar har smitt åt henne. Och så tar Ymer det där smycket. Nej, så här är det. Förlåt Somna. Ymer tar Tors hammare, Mjölner. Och säger att om inte jag får Freja som fru, så nej, det här är två olika berättelser. Ja, men då får du inte tillbaka Mjölner. Men då säger Freja, det kan ni glömma att jag tänker ställa upp som bytesvara här. Och då får Thor klä ut sig till Freja istället. Och Ymer märker ingen skillnad. Och så blir det bonka med Mjölner på Ymers huvud. Nej, den här jag tänkte på var faktiskt det är hos Utgårda Loke. Det är han som är trickstern som jag hämtade inspiration av här. Och Utgårda Loke, han kan trolla sig, för det blir en tvekamp då mellan Thor och Utgårda Loke liksom. Och då är det två saker, va? Det är först ska fasen är det. Det är Thor och men Loke ställer också upp. Det är någonting med den ska äta i kapp. Jag ska dricka ur ett en mjödhorn och då är det hela världshavet i den där, så det går aldrig att dricka ur. Och sen är det någonting, det är någon som brottas med Midgårdsormen. Och sen är det då Thor som ska brottas med en gammal kvinna. Och han säger det här blir lätt. Men det går inte, för han bryts gradvis ner den här gamla kvinnan. Han kan inte ro på henne. Det, och då är det för att den här kvinnan är åldrandet. Då, så Thor blir gradvis äldre och äldre. Alltså jag kan tycka att det krävs ganska mycket av en person. Så att ha den typen av kraft och makt och samtidigt bo i någon typ av vikingatidsbefäst gård mitt ute på en hed. Och som var han ju också, han som den här jätten Bark då, som är en direkt kopia av Utgårda Loke egentligen. Och som var en riktig trickster då, han kunde göra vad som helst. Villfarelsernas hus var egentligen titeln på den informella, inofficiella titeln på den här byggnaden. Men egentligen så var det ju, hette den ju bara Glada Änkan Inn, hette det. Och det var ju som ett ställe där man kunde få sova och äta, och så är man fortsatt över den vidsträckta heden. Men det som egentligen hände inne på villfarelsernas hus var att man gick vilse i tankar, ord och gärningar. Och hade man inte tur och skrivna lappar i fickorna vad man skulle göra, då glömde man sitt värv och blev kvar för evigt i de där mysiga rummen med den där lilla mintchokladbiten på kudden varje dag. Så det var en otrolig regel. Bark var väldigt noga med det där åt personalen. Han sa, det ska alltid ligga en sån där liten mintchokladbit på kudden. Därför att det är de små detaljerna som gör det. Och det är så lätt att konkurrera ut oss här. Fast det hade han helt fel i. För det utgår där Loki, höll jag på att säga. Bark var ju enda näringsidkaren på hela heden. Och Frippe hade faktiskt med sig lappar. För hon hade gjort sin hemläxa. Så hon kunde gå därifrån dagen efter utan någonting annat än en god natts sömn innanför skallbenet. Så gav hon sig iväg vidare, och efter några dagars vandring över den ömsom dimhöljda, ömsom solstekta heden, så såg hon havet avteckna sig vid horisonten. Vid havets kant låg en fyr, och i fyrens topp såg hon Mippe. Där runt fyren hade folket samlats för att festa. För nu hade de ju tagit någon. Det var ju också det här, det fanns liksom ingen egen syfte i att ta folk eller grejer. De bara tog grejer. Det var ju för folket ville bestämma allting. Han ville bestämma att jag kan ta vad jag vill. Liksom. Men han hade själv inte tagit just Mippe, utan det var ju någon i hans stab som hade gjort. Men folket tyckte det var skitsamma, för han var bara glad att det hade hänt någonting. För sanningen att säga så är det jättetråkigt att bo på en hed. Allt ser likadant ut hela tiden. Ingenting ändras mer än vädret. Och även vädret har med tillräckligt många år på nacken visat sig vara förutsägbart. Eller åtminstone aldrig överraska i någon jättestor mängd. När jag var liten och gick på lekis så blev jag kär i en tjej som min pappa och mamma skjutsade till lekis medan de ändå skjutsade mig under någon period. Hon hette Sara och hade mörkt hår. Rakt parshår. Och jag var kär i henne. Och jag bestämde mig för att jag skulle säga det till henne. Vi satt ju i bilen där varje morgon och släpptes av på lekis, och vi var ju alltid lite tidiga som jag minns det. Fast jag minns egentligen bara att vi gjorde det. Hon åkte med oss och sen satt vi där och gungade en dag. Det är det enda jag egentligen minns. Så det kan ju hända att det bara hände en gång, vad vet jag. Men det här var, förstår du, somna på 70-talet. Så länge sedan är det. Och vi satt på 70-talet på den där gården och gungade. Det kan faktiskt i ärlighetens namn också vara 80-tal. 1980 typ kan det också ha varit. 81. Det är nog snarare troligt kanske. Vi satt i alla fall där och gungade. Och jag tänkte att jag skulle säga till henne att jag var kär i henne. Och då vågade jag ju inte det förstås. Så jag mumlade hennes namn. Tja. Hon tittade på mig. Och jag tittade tillbaks. Och sen sa vi inget, ingen av oss något mer. Och sen gungade vi vidare bara. Och än idag så har vi det där mumlet i oss. För att berätta vad vi innerst inne känner. Jag menar inte bara i kärlek. I allt möjligt. Och allt det här tänkte ju då Frippe på när hon närmade sig tornet och smög runt och duckade bakom de olika packlårarna som strategiskt var utställt runt lägret som de brukar vara i tv-spel. Så där så att man verkligen ska ha ställen som man nästan skriker att ta skydd här bakom så syns du inte. Det är ju egentligen ganska ostrategiskt om man nu är ute efter att upptäcka fiender. Att omgärda sitt läger med olika mycket, mycket lämpligt utplacerade ställen där fiender kan gömma sig. I alla fall så lyckades hon ta sig ända fram till fyrtornet, dyrka upp dörren och så sprang hon in och upp. Och då rusade alla folk i folket efter, för det var en fälla nämligen. Så de rusade efter, alla sprang upp för trappan och upp för stegarna och hinkarna på väg upp. Och de små lamelltrikorna och smaragdbrackorna. Och sen högst upp i tornet så samlades de båda kompisarna och de kramade varandra som om de aldrig kramat varandra förut. Tittade på varandra och så kastade de sig ut genom fyrfönstret. För de ville ju inte hamna i folkets händer. Och istället för att falla till marken så flög de vidare. Och bakom sina ryggar så såg de hur tornet, folket och hela den dimmiga heden löstes upp. Därför att magin som hade legat över heden ända sedan den uppstod luckrades upp och försvann. De tittade ner under sig och då såg de att de flög på en magisk vit krabba som var det sista som bar upp magin. Hela dimhedens ackumulerade magi hade samlats i den lilla lysande krabban som nu flög med dem till solens zenit. Och när de väl satte ner sin fot i landet på andra sidan havet så visste de att de hade kommit till den värld vi kallar verklig. Det gjorde den inte mer betydelsefull än dimheden. Men följderna av detta, deras första fotsteg i den nya verkliga världen, skulle komma att definiera mänskligheten för all framtid. Och med det anspråkslösa, lilla blygsamma slutet, så lämnar jag dig somna för den här gången. Jag hoppas att du sover gott och att du